Det är så vanligt med tungband så att ska vi klippa hela världen, så känns det ibland.
Det var ju läskigt när man insåg att de klipper ju faktiskt i stort sett utan bedövning.
Jag har försökt hålla mig undan från Facebookgruppen, och vilken tur, för annars hade jag ju fått sitta med den och svara på alla frågor.
Jag tycker man ska akta sig för att göra behandlingar som man inte riktigt tror på heller.
Fler föräldrar än någonsin vänder sig till vården för att få hjälp med att klippa sina bebisars tungband. I stängda Facebookgrupper rekommenderas de att söka sig till privata kliniker som klipper ordentligt. Men de vetenskapliga beläggen för att det hjälper är svaga. Välkommen till Studio DN Dokumentär.
Det är där att han liksom släpper greppet och liksom inte riktigt får vakuum, att han liksom nästan halkar av bröstvårtan, måste jag säga.
Enligt forskningen är tungbandet för kort hos 4-11% av bebisar som föds. Det syns oftast tydligt. Strängen under tungan fäster långt fram och gör att tungan klyvs i en hjärtform. Men en ny rörelse vill göra gällande att strama tungband inte alltid syns. Att den som håller i saxen måste klippa djupt. Och att även läppbandet, slemhinnevecket som förenar överläppen med käkbenet, kan vara för kort på bebisar.
När han kräks mer och mer och sover dåligt, och så börjar han bråka mer och mer vid bröstet och han kan inte få ut tungan alls. Så då pratade jag med vår BVC-sköterska. Och hon tyckte också att det såg lite kort ut. Så då skickade hon en remiss.
Den här strängen, om man liksom sträcker ut tungan så kan man känna att det stramar lite när man sträcker så långt upp man kan. Det är tungbandet.
Det här är DNs reporter Emma Bovin. Hon har granskat tungbandsklippningar i Sverige.
Alltså det som man vetenskapligt har kunnat belägga att man kan få problem med när man är just en bebis är att man, om det är väldigt kort och stramt, så kan det bli svårt för bebisen att få grepp om bröstet när den ska amma. Och det kan dels leda till att bebisen tycker att det är svårt att amma och att det liksom läcker mjölk på sidorna och sådär. Men framförallt så har man sett att det kan göra att amningen blir väldigt smärtsam för mamman, för att bröstvårtan liksom viks på ett obehagligt sätt. Och man kan få sår och sådär. Samtidigt så kan man ju få sår av att amma även om bebisens tungband inte är för kort. Men det är det som det här handlar om.
För 10 år sedan klipptes färre än 800 tungband per år på svenska barn. Sedan dess har det ökat varje år för att explodera någonstans runt 2015. Det är samtidigt som stödgruppen för kort läpp och tungband startar.
Om man är en förälder på Facebook och är med i någon av de här stora föräldragrupperna och så har ett problem med sin bebis, kan man se om man söker på tungband i de här grupperna, så dyker liksom, har du kollat tungbandet, upp på i princip alla frågor som mammor, det är oftast mammor, ställer. Och då hänvisades de också till en grupp som handlar om just kort tung och läppband i Sverige.
Har ni nyfödd bebis på 3 veckor som enbart dricker ersättning och vi använder...
Hur ser läpp och tungbandet ut?
Det finns en bra grupp om det här på Facebook.
Har någon kunnig kollat tungbandet på honom?
Är det kort tungband?
Hur ser hennes tungband ut?
De senaste siffrorna från Socialstyrelsen är från 2019 och visar att över 3000 klipp gjordes. Men mörkertalet är förmodligen stort. Uppmärksamheten i sociala medier har lett till en anstormning till BVC landet runt. Rikshandboken för barnhälsovård har fått uppdatera sina riktlinjer eftersom frågorna är så många. Huvudbudskapet är att kunskapsläget om nyttan med klipp är osäkert och att BVC ska remittera vidare till öron-näsa-hals eller amningsmottagning om tveksamhet råder. Förutom tungbandet klipps ibland läppbandet, men för detta ingrepp saknas relevanta siffror. En tredjedel av alla rapporterade klipp i Sverige gjordes 2019 på en privat, landstingsansluten klinik i Mörby centrum i Stockholm. Då handlade det om 1100 ingrepp. Statistik som Region Stockholm har tagit fram åt DN visar att antalet året därpå var uppe i nästan 2000 stycken. Människor åker hit från hela Sverige. De propsar på att få träffa en Amelie.
Det var BVC som skickade remiss dit och sa att de hade som regel att de skickade till Mörby. Och sen så i efterhand har jag fått höra att det är väl dit de flesta vill komma, och framförallt att de flesta vill komma till Amelie. Och så att det var inte att jag visste att hon var bäst, det var när jag började söka på olika grupper och sånt på Facebook för att få hjälp och se. Och då var det flesta som ville komma till henne.
Varför vill så många klippa i sina bebisars tungor hos en specifik läkare i Mörby? Hon kallar sig själv svensk mästare i tungband. Och idag är hon klädd i operationskläder.
Jag tänkte, jag skrev det för jag tyckte liksom, jag kände mig verkligen som liksom oförskyllt. För jag har verkligen inte, jag har försökt hålla mig undan från Facebookgruppen. Och vilken tur, för annars hade jag ju fått sitta med den och svara på alla frågor.
Läkaren och kirurgen Amelie Björlins leende syns under munskyddet när hon tar emot 15 veckor gamla Benjamin och hans mamma Malin. Kliniken som ligger på femte våningen i Mörby centrums galleria heter Danderyds öron näsa hals, och Malin har varit här tidigare. För 2 år sedan med sin dotter som då var i Benjamins ålder.
Hela tiden.
Ja.
Ja. På.
Ja.
Och sen så äter han kort stund. Ja. Och så blir han arg eller somnar.
Ja.
Och sen igen och igen och igen.
Precis.
Och växer fint, ser jag.
Ja.
Det var det ont på det?
Nej. Men
Malin vände sig till BVC som skickade remiss till Amelie Björlin. Amningen gör inte ont nu heller. Men Malin tycker att många andra symptom på kort tungband stämmer in på sonen. Malin blir placerad i en undersökningsstol inne på ett av klinikens små rum. Benjamin sitter i knät. Han har just vaknat efter resan hit och tittar sig storögt omkring. En operationssköterska kommer in i rummet och förbereder för ingreppen som ska göras direkt. Benjamin får lite sockerlösning i munnen och sen en spruta i översäken för att bedöva inför läppbandsklippet. Bedövningen i översäken behöver verka i en halvtimme, men tungbandet klipps direkt efter att Amelie Björlin har duttat lite bedövningsspray under tungan. Det går fort, men det gör ont.
Det var ju läskigt när man insåg att de klipper ju faktiskt i stort sett utan bedövning. Så att det är lite läskigt när man sitter där med sin lilla bebis. Så att det var lite obehagligt. Men det gick väldigt bra.
Malin har åkt hit från Järfälla. Men många reser betydligt längre än så. Amelie Björlin har ryktat om sig att vara bäst i Sverige. Hon är känd för att klippa ordentligt, så att tungan blir helt fri. Och dessutom är hon en av få i Sverige som klipper läppband.
Så lyfter jag upp det så här. Då blir det en liten sträng som man ser här. Och då klipper jag så. Och då kommer det upp som ruter S ungefär så här. Att det blir som en stor såryta. Och den är ju sår nu och sen blir den vit. Om några
ryktet sprids via Facebookgrupper. Mest via den slutna grupp som drivs av Svenska Tungbandsföreningen som vill att alla bebisar i Sverige ska screenas för kort bakre tungband.
Jag litar ju på Amelie. Hon har ju inte blivit en av Sveriges bästa utan anledning. Nej. Men om det liksom samtidigt finns väldigt många personer som säger att det är bättre att göra det, så måste det finnas någonting i det. Det kommer ju någonstans ifrån.
Bakre tungband är ett outforskat ämne i Sverige, anser gruppen. Svenska läkare borde lyssna på den riktiga experten. En amerikansk läkare vid namn Bobby Gaheri.
I just know more about this topic than pretty much everybody else.
Jag vet mer om det här ämnet än i princip någon annan. Oftast missförstår folk, och det är inte med flit.
A lot of the people who don't understand what I do don't even know why they don't understand it. So it takes a lot of teaching to get them to understand it.
Han är väldigt viktig för den gruppen eftersom han har också en väldigt stor internetnärvaro och berättar ju för mig att det är svenska mammor som hör av sig till honom varje månad, så han är ju med och rekommenderar då till exempel den här kliniken i Stockholm. Men sen så har han också väldigt mycket lättillgänglig information om tungbandsgrepp och han är väldigt säker på sin sak. Han har jobbat med det här i mer än ett decennium.
Öron-näsa-hals-specialisten driver en klinik i Portland, Oregon, där han tar emot bebisar med förkorta tungband och lasrar djupt ner i tungvävnaden. Han beskriver sig själv som en föregångare, en ledstjärna och en expert. Även i USA är korta tungband ett kontroversiellt ämne, men där har utvecklingen kommit längre än i Sverige. Explosionen av ingrepp har fått stor uppmärksamhet i medierna under de senaste åren och debatten är laddad i sociala medier. Vetenskapen bakom tungbandsklipp är svag. Det går att slå fast. Det råder endast konsensus kring att ett klipp kan hjälpa mot smärtsam amning. Men många bebisar med strama band ammar också utan problem. Om det är själva klippet som hjälper, eller om amningen bara med tiden ändå skulle ha blivit lättare av sig självt, har också varit svårt att bevisa. Professorer, forskare och läkare som DN har talat med hänvisar till en metaanalys publicerad 2017, där man har gått igenom ett stort antal studier om ämnet. Analysen konstaterar sammanfattningsvis att resultaten varierar, att studierna är små, att många studier har metodologiska problem och att man borde göra randomiserade studier om detta ämne. Alltså dela upp deltagarna i en testgrupp och en kontrollgrupp som inte får någon behandling.
Det finns ju ganska mycket studier på det, men det är ganska svårt att studera det här. För att man vill ju gärna ha liksom inom så här randomiserade studier så ska man ha en kontrollgrupp. Och det är ju svårt att inte visa för någon att man gör ett klipp i bebisens tunga. Så då vet de ju att ja, men jag fick inte ett tungbandsklipp. Eller så vet man att jag fick ett tungbandsklipp. Och då blir man liksom jävig som sig själv. Och det är det som har gjort det. Man har gjort något försök där de inte har klippt, fast inte heller sagt ifall de har klippt eller inte. Men då har det varit korta studier på kanske 2 veckor, så då är det också svårt att veta vad långtidseffekterna blir.
För den svenska tungbandsgruppen är det Bobby Gaheri säger sant. Hans ord om hur det kanske inte finns tillräckligt med evidens, men däremot gott om klinisk erfarenhet, upprepas ofta i gruppen. Däremot pratar de inte om hans syn på riskerna.
There are published reports in the literature of hemorrhage. Obviously pain, and if the pain isn't managed, the baby will refuse to feed or cannot feed. Infection is pretty uncommon. I've never actually had one, but it's been reported before. But there are concerns about nerve damage and numbness and scarring and all kinds of things that can happen as a result of it.
Klippen har ökat i ett fåtal av Sveriges regioner och absolut mest i Stockholm. Remisserna om att få hjälp har däremot blivit fler i hela landet. På öron-näsa-halskliniken i Linköping har antalet patienter som sökt vård för ankyloglossi, som stramt tungband heter på läkarspråk, gått från 49 stycken 2016 till 147 år 2020. Men det innebär inte att patienterna har fått vård. För det tycker inte alltid öronläkarna att de behöver.
Det är inte bara att söva och som byta däck på bilen, utan det är faktiskt ett ingrepp man gör på ett barn.
Säger Charbel Talani, specialistläkare på öron-näsa-halskliniken i Region Östergötland.
Vi vet att barn har delikata luftvägar. Det är svårt att egentligen reparera någonting om något ska gå fel. Och därför menar jag på att man också måste ha respekt för att tungbandsklipp också är ett kirurgiskt ingrepp. Det går jättebra lokalbedövning, för då har barnet framför dig, det skriker mycket, vilket är ett gott tecken.
Många med misstänkta problem i Östergötland vänder sig aldrig dit, visar DNs granskning. De ber att få remiss direkt till Mörby centrum istället. På det sättet koncentreras antalet klipp till huvudstadsregionen.
På sätt och vis är det väl bra. Alltså för vi har ju många problem i vården med att inte hinna med i tid. Man ska nog vara glad för att man kan skicka iväg de här sakerna. Man identifierar i många studier varför det är vanligare nu med tungband. Det är nog för att du vet, det är mer fokus på amning kanske var tidigare. Jag tror man snackar mer amning idag än man gjorde för 20-30 år sedan. Det finns de här grupperna på sociala medier, Facebook eller vad som, där folk samlas och diskuterar bland annat det här.
Fokuset på amning syns särskilt i USA, där den har ökat från låga nivåer under det senaste decenniet. I Sverige har amningen enligt Socialstyrelsen legat ganska konstant, samtidigt som tungbanden har börjat klippas mer frekvent. Charbel Talani tror också att det finns en annan anledning till boomen.
Och sen tror jag att man kan tjäna pengar på det här. Och när man kan börja tjäna pengar på sjukvård, som det börjar bli i Sverige, särskilt i Region Stockholm, så har vi ju ett incitament också att behandla folk. Då kan man gå i bräschen och säga att men jag är specialist på det här och jag klipper gärna tungbanden för att bota ditt barn från de här orsakerna, liksom från de här symptomen.
Amning är den vanligaste orsaken till att mammor börjar fundera över tungband. Men i sociala medier och i den svenska stängda tungbandsgruppen på Facebook beskrivs tungbandet som roten till mycket. Kolik, dålig sömn, svag viktuppgång, språkstörningar.
Men det finns ingen stöd för kolik. Det finns ingen stöd för att sura uppstötningar eller sömnapné, alltså andningsuppehåll nattetid, beror på kort tungband.
Han tycker ändå att vården ska vara generös med klipp i de fall där det behövs. Typen av klipp han utför är små och medför också små risker. Studierna som finns om risker handlar just om de enkla klippen.
Jag tycker man ska akta sig för att göra behandlingar som man inte riktigt tror på heller. För att till syvende och sist vill vi ju hjälpa patienterna. Och det gör vi inte genom att göra behandlingar som vi kanske inte har stödet för. Och problemet är väl egentligen som världen generellt idag. Vi har inte tid att hitta en orsak som oftast är ganska komplex, utan vi går direkt på snabba lösningar.
sen är det några som ändå vill att jag klipper och då gör jag det.
Under besöket hos Amelie Björlin pratar hon ingenting om risker eller komplikationer. På pappret som Malin får med sig hem står det att det är ovanligt med en större blödning efter tungbandsklipp, men att man vid behov kan trycka en kompress på såret i 1 till 2 minuter. Läppbandsklipp nämns inte överhuvudtaget, trots att det är där risken för blödning är som störst. Förra året rapporterade australisk press om hur en känd barnprogramledares son fick föras med ambulans till sjukhus efter ett tungbandsklipp. Den som utförde ingreppet klippte i en artär, vilket ledde till att bebisen, då 7 veckor gammal, höll på att förblöda. Han fick läggas in, få blodtransfusion och hamnade i respirator på barnintensiven innan han tillfrisknade. Det finns andra dokumenterade fall utomlands. I den svenska tungbandsgruppen beskriver en mamma från södra Sverige en liknande upplevelse. Hennes bebis tung och läppband klipps hos Amelie Björlin i Mörby centrum. Läppbandet slutar inte blöda. Bebisen måste till sist läggas in och ges blod.
Gör man någonting så kan ju allting hända. Men det är absolut inte vanligt. Det är vanligare med blödning på läppan eftersom det är mycket mer blodkärl.
Amelie Björlin säger att risken för blödning finns, även om den inte är stor. Hon känner till ett annat barn som fick söka akut vård i Göteborg efter ett klipp hos henne.
Och där var den här ungen ganska... Liksom, det är svårt att hålla fast en 7 månaders. Så att där åkte hon ju in på akuten och så la de en liten sudd under. Och det var ju inte så att den blev inlagd utan den fick åka hem sen.
Amelie Björlin vet om att hon ses som en hjälte i tungbandsgruppen. Hon tycker inte om det. På vissa sätt ser hon gruppen som sektlik.
Ja, men det tyckte jag är jobbigt. Jag tycker faktiskt att det är jobbigt. Jag är inte, liksom, inte sån där som gillar att liksom vara ute och göra reklam och så.
Jag tycker det är väldigt hårt att kalla en grupp för sektlik. Vi upplever att det är stor skillnad i hur det är klippt och välkomnar att fler läkare lär sig. Vi skulle önska att det inte behövdes och att vården kunde ta hand om det behov som finns. Men så ser det inte ut idag, tyvärr, säger en av dem till DN.
Men jag tror att många klipper inte dåligt utan för lite. Och det är därför som jag försöker lära upp så många som jag kan nu när jag är på min ålders höst. Så att...
Amelie Björlins kall är att hjälpa och att utbilda. Kliniken i Mörby centrum startade hon själv med hjälp av sparade pengar och lån 2013. Hon ville inte ha med några riskkapitalister. Hennes vision var en klinik driven av professionen. Nu är hon 68 år och för ett par år sedan sålde hon sin klinik till yngre läkare. Själv jobbar hon deltid. Tungbanden är en stor inkomstkälla. Det syns i beloppen utbetalade från Region Stockholm som DN har tagit del av. Och det säger Amelie Björlin själv.
Det är ju bra ersättning. Så till exempel om jag då skulle bara hålla på med tungband så får man ju mycket per, liksom, jämfört med till exempel om du har ett vanligt mottagningsbesök så får du 3 gånger mer på ett tungband.
Amelie Björlin säger att hon klipper längre in under tungan än många andra läkare. Men hon tycker för den sakens skull inte att andra gör fel. De gör bara för lite. Hon tror helt klart att boomen av tungbandsklipp beror på Facebookgruppen.
Jag har under tiden lärt mig, fått liksom mer kunskap så jag vet vilka jag ska klippa nu. Men att det har blivit sån hås, det tror jag är sociala medier.
För några år sedan bad Amelie Björlin metodrådet i Region Stockholm att yttra sig om läpp- och tungbandsklipp.
Ja. När det började att komma den här Facebookgruppen, då började jag liksom känna att liksom, nej men nu är det för mycket, nu måste jag liksom. Så då bad jag landstinget, det finns någonting som heter HTA-analys för att liksom visa att jag liksom håller inte på med det här för att jag vill tjäna pengar eller att det är någonting liksom, att det ska bli någon business, utan det är för att jag vet att jag tycker att det hjälper.
Metodrådet gick då igenom det vetenskapliga kunskapsunderlaget. Samma sak hade tidigare skett i region Västra Götaland. Frågan ställdes även där från en privat klinik och svaret blev att ingreppet inte kunde bekostas av regionen. Vetenskapen var för svag och behovet för litet. När DN talar med Kristina Tedroff, Region Stockholms medicinska rådgivare som skrev yttrandet Amelie Björlin syftar på, rullas ett missförstånd upp. Kliniken i Mörby centrum har avtal med regionen som betalar ut drygt 3000 kronor per tungbandsklipp. Men det tycker Kristina Tedroff att Region Stockholm borde ha slutat med för 3 år sedan. Sen kliniken öppnades och fram till och med april i år har Region Stockholm betalat ut 28,8 miljoner kronor till den för tung- och läppbandsingrepp. Detta trots att regionens eget yttrande slår fast att det helt saknas evidens för att klippa läppbandet på bebisar. Cirka 17 av dessa miljoner har betalats ut efter att yttrandet skrevs 2018.
Ser jag ett tungband och det är symptomen stämmer, då klipper jag.
Fast ibland, säger hon, är mammorna väldigt måna om att få ingreppet utfört av henne trots att det inte är amningen som krånglar. De kan vilja förebygga saker längre fram, som språkutvecklingen. Det är Amelie Björlin emot.
Men jag försöker övertala dem och tala om att det är, man måste ta den här Facebookgruppen med en nypa salt. För det är inte sant allt som de skriver. Till exempel om någon mamma kommer och de har rest jättelångt, så är det ju svårt att säga liksom att... Då brukar jag säga så här, jag är inte alls säker på att det här kommer att hjälpa. Jag tror, ni behöver inte vara rädda för framtiden. Det här är inte så kort, så att det här kommer antagligen att bli helt bra. Men då vill de i alla fall. Och eftersom det är ett ofarligt ingrepp, så tycker jag, det, för det har ju bevisats från Cochrane-institutet, att det ändå är, det är ingen blödning och infektionsrisk.
Är det ett ofarligt ingrepp? Nästan alla läkare DN kontaktar säger det. Bobby Gaheri säger annorlunda. Hans patienter får skriva på ett dokument inför operationen där de godkänner att de är medvetna om riskerna som finns.
I always have this conversation with parents. I say what you as a parent have to decide on is whether the procedure and the aftercare of the wound is worse than the problem. If the problem is better, you don't do the procedure. If the problem is worse than the procedure and the wound care, then you do the procedure.
Läkaren Amelie Björlin är inne på samma spår. Hon är kirurg. Hon vet hur området hon arbetar med fungerar.
Om det då inte är en som är läkare, så är det ju klart att då är det ju en risk. Och klipper de läppbandet kanske också. För vi vet ju lite strukturerna där.
Det är ju svårt när man har gjort ett ingrepp på sina barn, så vill man ju förmodligen inte tänka att man har gjort det i onödan. Och de många som jag har pratat med tycker ju också att det har hjälpt. Alltså det måste jag ju poängtera. Att det är ju jättemånga som är väldigt glada över att de fick den här hjälpen och upplever att amningen började fungera och att barnen började gå upp i vikt och alla möjliga sådana saker. Men nu har jag ju också pratat med en professor till exempel i barn som forskar på smärta hos barn, som uttrycker just det där om att det finns väldigt mycket forskning på att små spädbarn känner smärta på ett helt annat sätt än vad vi vuxna eller större barn gör, fast deras nervsystem håller på att utvecklas. Så att man verkligen behöver vara medveten om att onödiga ingrepp kan få större efterverkan än vad man kan veta från början. Och därför så måste det ju vara medicinskt berättigade ingrepp som görs.
Det här avsnittet har producerats av mig, Maja Eriksson. Exekutivproducent var Malin Timan. Texten är skriven av DNs reporter Emma Bovin Lotta Herrelin var fotograf och redaktör var Matilda E. Hansson. De medverkande var Amelie Björlin, specialistläkare och kirurg på Danderyds öron-näsa-hals i Mörby centrum, 15 veckor gamla Benjamin och hans mamma Malin, Bobby Gaheri, läkare i Portland, Oregon, och Charbel Talani, specialistläkare på öron-näsa-halskliniken i region Östergötland. Klippen från tidigare Studio DN var producerad av Sabina Marmelakaj och Emma Bovin var intervjuad av Sanna Thorén Björling. Berättarrösten var Susanna Levenhav från Beppo Ljudproduktion. Ljudtekniker var Patrik Misenberger och musik och ljudeffekter var från Epidemic Sound och Soundly. Det här är en produktion från Dagens Nyheter och Power Media.